Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Art of Electronics av Paul Horowitz och Winfield Hill är en omfattande handbok och lärobok i praktisk elektronikkonstruktion. Den tredje utgåvan, som ISBN-numret avser. Publicerades 2015 och behandlar både analoga och digitala kretsar, från spänning, ström och resistorer till operationsförstärkare, mikroprocessorer och snabba digitala gränssnitt. Bokens uttalade perspektiv är konstruktörens. Istället för att främst bygga ämnet som en följd av formella teorier visar den hur man väljer komponenter, bedömer kompromisser, mäter verkligt beteende och undviker vanliga fel. Därför fungerar den både som en text att studera systematiskt och som ett uppslagsverk vid arbetsbänken. Den är särskilt känd för att förena tumregler, scheman, mätdata och förklaringar av varför en krets som ser rimlig ut på pappret ändå kan fungera dåligt i verkligheten. Omfånget är stort, men syftet är konsekvent att ge läsaren ett praktiskt omdöme i elektronisk design, inte bara en samling idealiserade formler. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, konstruktörens perspektiv, från idealiska formler till fungerande kretsar. Bokens viktigaste idé är att elektronik inte enbart är tillämpad matematik. Grundlagarna behövs, men en fungerande konstruktion kräver också erfarenhetsbaserade regler, rimliga säkerhetsmarginaler och förståelse för komponenternas begränsningar. Horowitz och Hill utgår därför ofta från frågan om vad som händer när en verklig krets byggs, belastas, störs eller får temperaturvariationer. Snarare än från ett idealfall där varje komponent beter sig perfekt. Det perspektivet märks redan i behandlingen av grundläggande spänning, ström, resistans och effekt. Sambanden är enkla, men konsekvenserna för värmeutveckling, impedans, signalnivåer och mätning kan vara avgörande. Den praktiska inriktningen innebär också att boken tydligt skiljer mellan en princip som är möjlig och en lösning som är klok. En transistor kan exempelvis användas på flera sätt, men vissa kopplingar ger bättre stabilitet, enklare felsökning eller säkrare marginaler. På samma sätt räcker det inte att en operationsförstärkare har rätt förstärkning på databladet. Bandbredd, brus, offset, utgångsström och stabilitet med kapacitiv last kan förändra resultatet. Detta är skälet till att boken ofta beskrivs som en bro mellan undervisning och yrkespraktik. Läsaren tränas inte bara i att räkna fram ett nominellt värde, utan i att ställa konstruktionsfrågor. Vad kan gå fel, vilken parameter dominerar och hur kontrollerar man antagandet i laboratoriet? Den sortens bedömning är central i allt från enkla givarkretsar till avancerade instrument. För det andra, komponentval grundas i uppmätta egenskaper. Inte bara databladets rubriker. En tydlig styrka i den tredje utgåvan är dess fokus på komponentval som en teknisk jämförelse, inte som en eftertanke. Boken innehåller tabeller över många aktiva komponenter och använder mätdata för att belysa egenskaper som ofta är svåra att utläsa ur datablad. Ett datablad anger vanligen gränsvärden och typiska prestanda under särskilda testförhållanden. Konstruktören måste däremot avgöra hur delen beter sig i den egna kretsen, över temperatur, vid olika matningsspänningar och tillsammans med andra komponenter. Detta är särskilt betydelsefullt för transistorer, operationsförstärkare, regulatorer och digitala integrerade kretsar. Två delar med liknande rubrikspecifikationer kan skilja sig i brus, snabbhet, ingångsströmmar, viloström eller tålighet mot besvärliga laster. Boken gör därför komponentdata till ett underlag för avvägningar. I en batteridriven apparat kan låg strömförbrukning väga tyngre än maximal hastighet. I ett precisionsinstrument kan offset och drift vara viktigare än låg kostnad. I en snabb digital förbindelse kan signalintegritet och drivförmåga vara viktigare än logikfamiljens namn. Detta synsätt hjälper läsaren att undvika en vanlig fallgrop, att välja en komponent enbart därför att den verkar uppfylla ett enda krav. Istället uppmuntras en helhetsbedömning av funktion, marginal, tillgänglighet och mätbarhet. Resultatet är en mer robust konstruktion och en mer realistisk förståelse för varför komponentval är en aktiv del av själva designarbetet. För det tredje. Analoga byggblock kopplas till brus, stabilitet och mätbar prestanda. En stor del av The Art of Electronics ägnas åt de analoga byggblock som återkommer i mätutrustning. Styrsystem och signalbehandling. Transistorer, differentialsteg, operationsförstärkare, återkoppling, aktiva filter, spänningsreferenser och nätaggregat behandlas inte som isolerade kapitel i kretsanalys. De knyts istället till praktiska krav som låg distorsion, låg brusnivå, stabil förstärkning, korrekt frekvensrespons och tillförlitlig strömförsörjning. Återkoppling är ett centralt exempel. Negativ återkoppling kan göra en förstärkare mer förutsägbar och minska känsligheten för komponentvariationer. Men den kan också skapa oscillationer om fasförskjutning och förstärkning inte hanteras rätt. Boken betonar därmed att stabilitet inte är en automatisk följd av att man kopplar åter en signal. Den måste bedömas utifrån den verkliga kretsens belastning, parasitära kapacitanser och frekvensberoende beteende. Samma konstruktiva försiktighet gäller filter. Ett önskat brytfrekvensvärde är bara början, eftersom toleranser, källimpedans och förstärkarens begränsningar påverkar den faktiska kurvan. Brus behandlas också som en konkret begränsning snarare än som en abstrakt störtterm. När signalerna är små kan val av resistansvärden, förstärkartyp, bandbredd och joning avgöra om en mätning är användbar. Bokens oscilloskopbilder och grafer stödjer detta perspektiv genom att visa beteenden som formler ensamma kan dölja. Läsaren får därmed ett språk för att koppla specifikationer till observerbar prestanda vid bänken. För det fjärde, digital elektronik kräver också hänsyn till tid, nivåer och signalintegritet. Boken behandlar digital elektronik som mer än binär logik och sanningstabeller. Visserligen förklaras logiska nivåer, grindar, räknare, minnen och mikroprocessorer, men den praktiska poängen ligger i övergången mellan en logisk idé och en fysisk signal. Digitala system fungerar därför inte alltid felfritt bara för att ettor och nollor är korrekt definierade i schemat. Spänningsmarginaler, tidsfördröjningar, flankhastighet, kapacitiva laster och ledningslängder kan förändra vad mottagaren faktiskt ser. Det blir särskilt viktigt vid bussar och gränssnitt. När flera kretsar delar signaler måste konstruktören förstå vem som driver linjen, när linjen får vara högohmig och hur konflikter undviks. Pull-up motstånd, logikfamiljer och nivåanpassning är därmed delar av systemets elektriska funktion, inte bara symboler i ett blockdiagram. Boken tar även upp högfarts- och högfrekvensteknik, där förbindningar inte längre kan betraktas som perfekta trådar. Reflektioner, jordreturer och störkoppling kan då förvränga signalerna. Denna behandling är värdefull eftersom den motverkar den konstgjorda uppdelningen mellan analogt och digitalt. Varje digital signal har en analog verklighet med spänningsform, strömväg och tidsförlopp för den som arbetar med mikrokontrollersystem. Sensorer eller digital kommunikation ger boken en grund för att felsöka problem som annars kan framstå som slumpmässiga, exempelvis intermittenta fel, oklara nivåer eller kommunikation som endast fungerar i vissa uppkopplingar. Slutligen mätning, felsökning och vanliga misstag är en del av designmetoden. The Art of Electronics utmärker sig genom att behandla mätning och felsökning som en integrerad del av konstruktion, inte som sista steget när något redan har gått fel. Kretsar bör kunna observeras och kontrolleras. Därför får läsaren återkommande exempel på signalformer, mätvärden och beteenden som visar skillnaden mellan avsedd och faktisk funktion. Den tredje utgåvans många oscilloskopbilder gör detta särskilt konkret. En kurva på skärmen kan avslöja ringningar, oscillation, överstyrning, bristfällig avkoppling eller oväntad tidsfördröjning som ett förenklat schema inte visar. Boken lägger också vikt vid typiska fallgropar. En konstruktion kan misslyckas därför att en ingång lämnas flytande, en förstärkare belastas olämpligt. Jordningen ger oönskad koppling eller en matningsledning saknar lokal avkoppling. Sådana fel är ofta svåra att förstå om man enbart söker ett enskilt felaktigt komponentvärde. Horowitz och Hill visar istället att konstruktören behöver undersöka signalvägar, returströmmar, referensnivåer och belastningar som ett sammanhängande system. Metoden har en viktig pedagogisk effekt. Den lär inte ut en mekanisk lista av rätt kopplingar, utan en rutin för att formulera och pröva hypoteser. Vilken del av kretsen avviker från förväntan? Vilken mätning kan skilja mellan två möjliga förklaringar och påverka själva mätinstrumentet kretsen? Detta gör boken användbar långt efter första genomläsningen som ett stöd vid verkligt laboratoriearbete och systematisk felsökning. Sammanfattningsvis, The Art of Electronics passar bäst för läsare som vill konstruera, analysera eller felsöka verkliga elektroniska kretsar. Den är mycket användbar för ingenjörsstudenter, forskare, laboratoriepersonal, yrkesverksamma konstruktörer och erfarna hobbyister. Nybörjare med begränsad bakgrund kan också ha nytta av den, men bör räkna med att komplettera den med laborationer eller en mer stegvis introduktion till kretsanalys. Boken går ofta snabbt från princip till tillämpning och förutsätter att läsaren är beredd att arbeta aktivt med scheman, mätningar och datablad. Den intellektuella vinsten är främst ett bättre konstruktionsomdöme. Läsaren får lära sig att bedöma marginaler, se skillnaden mellan idealiserade modeller och fysiska komponenter, samt förstå sambanden mellan analog signalbehandling, digital logik och strömförsörjning. Praktiskt kan den fungera som stöd när en komponent ska väljas. En operationsförstärkare blir instabil eller ett digitalt gränssnitt beter sig opålitligt. Jämfört med många elektronikböcker utmärker den sig genom kombinationen av bredd och konkret erfarenhet. Vissa läroböcker prioriterar härledning och övningsuppgifter, medan datablad främst beskriver enskilda delar. Horowitz och Hill placerar sig mellan dessa format. De samlar principer, komponentkunskap, uppmätta data och varningar för vanliga misstag i ett sammanhängande konstruktörsperspektiv. Det är därför boken har en stark ställning som både referensverk och praktisk vägledning. Särskilt för den som vill förstå varför en krets fungerar även utanför det idealiserade schemat. Om du vill stödja Paul Horowitz, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!